Podplay.
Men välkomna ska ni vara till krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp. Och vi befinner oss i Podplay-studion och kör live.
Yay! Woo! Fan vad fint, ska jag beskriva?
Ja, vi gör det. Syntolka.
Ja, men ja, nu kan ju några titta. Det är några som gör det. Men det kommer ju också att sändas på torsdag som vanligt avsnitt för de som inte har tid att titta. Så vi sitter alltså i Podplays studio. Det är jag, Lena. Och sen är det ju Anna. Gråter du än?
Nej,
inte än.
Inte än.
Och så är det Sandrine, moderatorn.
Jajamän.
Och tillika en av de fyra badass-brudarna i admin-gänget. Admin-häxorna, som vi kallar er.
Exakt.
Ja, som driver Facebook-gruppen Över min döda kropp. Eftersnack och diskussioner. Och så är det ju såklart Oliver.
Hallå,
som sitter till. Ja, halloj Oliver, halloj. Är allt bra?
Det är jättebra.
Du sköter ju tekniken.
Ja, exakt. Idag är det mer, det är ju både ljud och bild.
Ja.
Så att jag tänker också, jag vill bara be om en liten brasklapp i början. Alltså såhär,
ja, ja.
Det blir någonting.
Ja, vi, absolut. Det, de är 10 cm öppna för skit.
Ja, så att säga.
Och det också bandas ju. Och det håller också koll på. Så att det finns ett avsnitt till på torsdag.
Ja.
Framför oss har vi ett varsitt glas bubbel.
Mm, som sig bör.
Som sig bör. På sidan av oss har vi två helt fantastiska blombuketter.
Mm.
Som chefen kom in och gav till oss som tack för ett kanon. Samarbete, mm. Vilket vi verkligen, verkligen har haft.
Alltså vi fick ju smaka på lite barnsjukdomar,
ja.
I början av vår poddkarriär. Både...
Fast inte här.
Nej. Ja, men alltså det tog en stund innan, man hamnade, innan vi hamnade rätt ju.
Ja. Så att det är själva upplägget. Och Sandrine har fantastiska strumpor på sig med gummiankor.
Jajamän.
Ja, jag kör glitter. Vad har du... Kör du bart?
Kör bart.
Bart, ja, tackar, tackar.
Tackar, tackar.
Ja, ja. Anna kör Kalle Anka här i studion. Nej, men ni har chans, kära lyssnare, att ställa frågor. Live.
Ja.
Och hur gör man det? Är det via Podplay-appen eller podplay.se, eller?
Exakt. Lyssnar man via Podplay-appen eller podplay.se så finns det en liten chattikon.
En chattikon där.
Då kan man gå in där och ställa sina frågor eller så.
Ja.
På YouTube så... rullar ju chatten bredvid.
Just det. Videon. Just det. Och det här är ju en stor anledning till varför vi har Sandrina här. För att hon så att säga har koll på alla de här grejerna och agerar grindvakt.
Ja.
För grindvakt / utslängare. Nej. Men det kanske kommer frågor som vi har svarat på. Det kanske kommer frågor som ja, känns till exempel så här, vad har vi för favoritglass? Den frågan kanske vi inte behöver svara på fler gånger.
Ja, men med det sagt, för fan, håll inte igen nu.
Nej,
det är
nej.
Ni har chansen.
Ja. Och jag puffade också ut på Insta, så vi har fått in lite frågor via Instagram. Och det, man kan säga att det är verkligen högt och lågt. Det var allt från... kan man ha för dålig hörsel för att bli polis, men också så här, när blir film på boken och hur ser framtiden ut?
Wow.
Ja, men det är en bra högt och lågt.
Kul.
Några mer ordningsfrågor. Jag gissar att vi håller på till 6:30 max.
Ja.
Strömmen dras, vad sa du, 19:00, då finns det ingen el längre. Då slutar våra hjärtan att pumpa. Så, och det som också har hänt här i studion, det är ju att jag har tagit med mig, och för er som nu är med bild, när jag och Anna började podda, då du, jag tycker det är lite jobbigt att du är bakom, jag ser inte dig när jag pratar med dig, men då gjorde ju du dig själv omaket att resa.
Ah, fy fan.
Du tog,
hur tänkte vi?
Ja, oklart, men du fraktade kropphelvetet från Örebro till Stockholm
varje gång. Man får väl ändå säga att pandemin hade något gott med sig i sitt pandemisköte.
Ja. Exakt. Och då satt ju vi i olika gratis studios och väldigt ofta satt vi på ett hotell i närheten av centralstationen för att logistiskt var det perfekt.
Mm. Ja.
Ja.
Och, oh, ja. Fasen,
och vi
alltså.
Laborerade med olika saker som garageband, ja. Mixerbord och så vidare. Men där låg också en polaroidkamera som någon hade glömt.
Just det.
Ja. Mm. Och den...
Alltså låg och låg. Ja. Det var väl närmast
så... Nu behöver du inte vara så otroligt transparent. Men den kom till min ägo.
Just det. Ja. Just det. Ja. Den infann sig.
Ja. De till oss.
Absolut, ja. Absolut.
Och den användes ofta ja. När vi var där.
Den var ju dessutom laddad, ja.
Ja. Och den kan ha gömt mellan gångerna vi var där.
Det kan ha hänt
ja, den var fortfarande kvar på platsen. Platsen hade fortfarande besittningsrätten över kameran.
Ja, ja.
Men jag bara säkerställde att den
att
fanns
ingen
kvar.
Ingen annan skulle hitta den, ja. Ja, nej, men så var det.
Och,
ja,
då, och sen så kände jag så här väldigt mycket starkt på insidan av min kropp när vi började podda att vi behövde liksom... Fluffa studion.
Ja.
Så jag gick och köpte korrekt. Olika saker.
Just det,
jag,
ja, det var kul. Julkulor. Och, det var, ja.
Och bland annat så köpte jag en fotoram som jag håller i nu med två stycken ganska starka polaroidbilder på oss.
Oh yeah.
Ja. Och om man skakar den så glittrar också små glittriga hjärtan i den.
Ja,
den här hade vi liksom mellan oss varje gång vi poddade. Kanske de 10 första ganska dåliga avsnitten.
Alltså jag var ju så nervös när vi poddade i början så att jag vet inte ens om jag reflekterade över egentligen så mycket hur det såg ut i min direkta omedelbara närmiljö så att säga.
Hur uttryckte sig din nervositet? För jag hade fysiska åkommor av nervositet.
Ja.
Den kommer jag till sen. Men hur yttrade sig nervositet med att du inte såg min pyntning?
Jag vill minnas att det tog en bra stund innan jag blev bekväm att höra min röst. Alltså i de här lurarna så hör man ju sin röst ganska högt.
Jag är fortfarande inte bekväm att höra din röst.
Nej. Ja, men du måste vara mer bekväm nu än i början.
Då låg
jag liksom i en annan pitch.
Ja.
Alltså jag låg lite så här. För att jag, när jag blir lite nervös då... Då blir det väldigt närkings och det blir liksom lite så här obehaglig ljudnivå.
Ja.
Så jag tror att det var väl det som jag tyckte, det
du har sjunkit
tid.
Ner
ja, jag
i bollarna
lite
så att säga.
Lite tryggare, ja. Det tror jag. Sen var, ja jag vet, men det var ju mycket så här, liksom. Ja. Alltså man har väl fått en viss vana i att så här, inte vara så jävla ängslig över att det kan bli fel eller tokigt.
Eller att det kan vara tyst.
Eller tyst.
Det försökte vi fylla med olika gutturala.
Och så kommer jag ihåg att den första som klippte sa, om det är något som ni inte är nöjda med, då säger ni bara, det här kan vi ta bort. Och i början så var det så här, det här kan du ta bort. Ta bort. Det här sista jag sa, det kan du ta bort. Och så var det väl liksom, hade vi ett flow på 20 sekunder. Och sen, det där kan vi ta bort.
Ja. Ja, det var väldigt ängsligt. Jag fick ju en sån otrolig salivproduktion.
Ja, du hade mycket svälj.
Nej, men jag kan inte förstå. Och jag har fruktansvärt svårt för att bli nervös.
Mm. Ja, det har du ju.
Alltså det är få saker som jag blir nervös för.
Men det var en ny kontext ju. Var det inte det?
Nej, men man blev också så medveten om att man hade en mun.
Ja, du fick lite dysfagi så att säga. Det kan ni googla, ni som sitter och lyssnar nu.
Kommer jag hamna i munhålan då?
Ja.
Ja. Nej, men och jag svalde och svalde. Jag hörde jag svalde. Så jag funderade faktiskt. Jag hade långtgående planer på att ha en spottkopp bredvid.
Fan vad fräscht.
Och bara sitta. Ja. Och det har jag har... Nu skulle jag vilja klassa mig själv som har en ganska normal salivproduktion när vi poddar.
Det är ju ändå... Där, även där, Lena Ljungdahl, är ju lite av ett biologiskt fenomen, måste jag säga. För att de flesta som blir lite nervösa, de får ju det omvända problemet.
Att torman.
Det smackande ljudet. Men du får mer, så att säga, en över...
Ja. 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 Jag är felkopplad.
Ja, för fan vad kul det var. Kommer du ihåg allra första gången vi klev in i en studio? När vi skulle spela in pilotavsnittet.
Ja, där det luktade så mycket bajs.
Säkert.
Ja, men
säkert.
Vi var ju i källaren.
Ja, det var en källare, vill jag minnas.
Pyttelitet bås.
Ja.
Jag hade dina bröst på varsin sida av min kind, men det stank ju av.
Det höll på att bli en asfyxisituation av det hela, så att säga.
Nej, men det stank ju av. Det var när vi skulle köra in piloten för dödavsnittet.
Ja,
det kommer jag ihåg. Jag kommer mest ihåg lukten.
Åh, jösses.
Men du, Oliver, du kom ju in, jag vet inte hur många avsnitt vi hade gjort då, men det är ett par år.
Ja, jag minns inte.
Ganska många år.
Jag tror jag kopplades in innan sommaren 2021.
Ja,
då hade vi kört det 1,5 år ungefär. Ja, Nu är ju du the master of clip.
Yes.
Och produktionen. Hur mycket problem har du med våra kroppsljud, salivproduktion, torrman och blötman? Klipps det en del, eller?
Alltså, jag kör ju först och främst allting.
Ja, tack.
Jag kör micken till dig.
Tack snälla. Nej, men jag kör ju allting liksom via ett filter det första jag gör. Så att jag ser, alltså sådana saker hör inte jag.
Hårdfiltrerat.
Ja, men exakt. Jaha, så jag lyssnar tvättar, liksom inte innan, utan jag tvättar redan in. Om ni fattar.
Ja, fattar.
Men jag tycker ni är duktiga på det. Alltså, det jag har klippt bort väldigt mycket host och harkar och sådana saker.
Det blir inte om ni. Hostan där, det är,
det är
98% jag.
Ja, det är det.
Från...
ja, men alltså, det, it's my asthma.
Jag tror från Lenas håll så är det väl mest alltså, hundar i bakgrunden, kanske sådana saker. Och att du ibland på att din mikrofon tar upp Bandit Rock eller
kan
någonting.
Vi prata om det? Kan vi bara bromsa in där? För att jag, ibland när jag säger saker så säger ju, då ger Anna mig en blick som gör att hon blir väldigt, väldigt lik en ädelfisk. Alltså en valfri ädelfisk bara. Och sen så muttrar du bara någonting med att, ja. Det är på insidan det där. Och då är det så otroligt skönt när man skickar, för jag säger så här: fan, jag hör ljud, hör du ljud? Och Anna bara, nej, jag hör inget ljud. Nej, men nu är det så, kan jag ju sitta och nynna på Van Halen med Jump typ. Så bara, fan. Och då är det så skönt när man helt osagt skickar skiten till Oliver och han säger, hade du en radio på? Ja. Nej. Och om jag hade haft det så är det P1 och eller P2. Min apparatur, apparskinen, den tar ju upp någonting.
Det är knasigt. Jag har aldrig varit med om det.
Men jag tror att det är någonting med mitt hem, för jag har också en jättestor skakplatta som jag kan stå på. Som en sån här som astronauter har.
Det är en rehabpryl.
Det är en rehabpryl, ja. Låt oss säga det.
Det är inte sexigare än så.
Nej, nej, exakt. Och den har ju Bluetooth för att man ska kunna styra den med sin app. Och ibland så får jag in granntjejen, tänk om mina grannar lyssnar på det här. Jag får in hennes mobilsamtal på, alltså det kommer ut ur skakplattans grej. Ja, men då sa han och då sa jag.
Det är ju helt skruvat.
Så att jag tror att det är någonting med mitt hem. Men vad fint att du har ju klarat, vi har inte fått ett enda klagomål tror jag på poddens sound. Alltså,
nej, väldigt lite genom åren. Ja, totalt sett.
Kul.
Bra, mycket.
Kudos, Oliver.
Kudos.
Jaha, det är väl, och det här kommer ju då sändas på torsdag. Och torsdagen efter det blir alltså den 20 juni. Då är det absolut sista avsnittet. Och då kommer jag och Anna banda olika saker som har varit våra favoriter. Det kanske blir lite best of rövhatt, lista. Lite sådär knyta upp säcken, vad kommer framöver och så vidare. Men det kommer vi kanske svara på idag också. Har vi fått
det
in någon fråga?
Det kan bli lite överlapp. Det har absolut kommit in en del. Ja. Framförallt är det väldigt mycket hjärtan, mycket gråt.
Åh,
ja. Mycket, det känns redan vemodigt. Ändå man bäver emoji.
Gå inte dit. Du kan... Alla de där meddelande kan du...
Nej,
men det är väldigt fint. Och jag kan säga så här, vi släppte ju... jag ska inte säga så nu för tiden, får man absolut inte göra. Vi släppte nyheten, den tråkiga nyheten för oss alla, i torsdags. Och sen dess har det ju kommit in nästan bara kärlek. Det är några som mejlar och säger så här, jag kan inte ge er kärlek än, för jag är fortfarande så arg på er. Men jag återkommer om ett par veckor. Fram tills dess så tycker jag bara att ni är rövhattarnas rövhattar. Men annars så 98% kärlek. Och Anna har ju liksom ätit resorb.
Nej, men jag gråter så mycket. Jag har gråtit. Ja. Jag har verkligen gråtit. Ja.
Okej, har du kommit någon fråga?
Jag har det. Dels har jag ju ett litet facit på frågorna som kom in via Instagram. Ja. Jag tänkte att det är lite roligare att börja med de som är ställda i chatten.
Mm.
Stefan undrar om ni redan nu vet hur många böcker det kommer bli. För ni har ju avslöjat att ni är på bok 3 nu och att det inte blir sista.
Ja.
Men finns det ett antal eller är det oändligt?
Alltså, det blir fler än 3, det vet vi. Därför att det var en sak som vi behövde veta nu när vi skriver 3, för annars så ska man ju knyta ihop relationer och så vidare. Hur många det blir vet vi inte, men vi har fått reda på liksom
att jag fått indikationer om
starka indikationer säger att en rimlig mängd i en serie eller det som läsarna är vana vid och förväntar sig, det är någonstans 7-10. Någonstans efter det brukar tydligen författarna tröttna på sina karaktärer och känna ett starkt behov av att mörda dem.
Jag trodde du skulle säga någonstans där så brukar författare tröttna på livet.
Ja, det kan jag säga vi skedde vid bok 1. Nej, men så att 7-10 är typ branschwise en serie. Sen att om det kommer bli så eller om det kommer bli längre, det vet inte vi. Men vi vet att det finns inget slut vid 3 och mest troligt inte vid 4 heller, så som vi har fattat. Utan nu ska vi skriva på den här serien tills läsarna eller vi har tröttnat på karaktärerna tillräckligt mycket för att vi vill göra någonting nytt.
Det är väl det som är ganska skönt tycker jag med oss som konstellation. Jag gillar ju mycket mer än du att ha liksom en långsiktig plan och veta vad vi ska och vart tar vi vägen nu och vad händer efter det här och sådär. Men där har ju du Lena faktiskt hjälpt mig jättemycket, liksom indirekt terapia bort mycket av det. För jag har inte kunnat få det, för du är så totalt omvänt liksom det behovet.
En klassisk KBT.
Ja,
jag har bara exponerat dig för det jobbiga.
Och det är en jävla tur, för att det har ju inneburit egentligen allt väsentligt. Allt som vi har företagit oss och gjort under de här härliga åren har ju byggt lite grann på liksom känslan och lustens makt. Ja, nu blev vi sugna på det här. Nu fick vi det här förslaget. Är vi sugna? Ja, kan vi? Ja, absolut. Kan vi? Ja, men hur blir det med boken? Jo, men då tar vi det här. Alltså, det har funnits en flexibilitet och inte en liksom allt för uppstyrd agenda. Och även, alltså det kan handla om det minsta, som att podda till exempel. Nu bestämde vi att vi skulle podda imorgon, men jag har ingen lust. Kan vi podda imorgon? Ja, absolut. Alltså, det har varit en förutsättning, tror jag.
Jag skulle säga, där har du faktiskt gjort en ganska stor resa. Du gillar ju inte att tänka om.
Nej, men alltså, det kan jag tycka är jobbigt. Ja.
Men då är också plocka frukterna av vad som kan hända om man tänker om.
Absolut.
Och sen så har ju vi fått kompromissa att ibland har jag ju tyckt att det har varit ganska onödigt med att förbereda oss inför någonting eller skriva manus. Men då har vi gjort det ändå, därför att du har känt ett behov av att vi måste ha det så.
Ja, men,
i alla fall en grundplan.
Mm.
Så, ja, som jag kanske inte hade behövt. Men nu gör vi den och det skadar ju inte någon.
Nej, men, och ibland har vi ju skaffat den där grundplanen. Men sen, ta livepodden till exempel. Sen när vi står där på scen så kommer vi helt frångå den i alla fall. Ja. Men någonting i min ängslighet behöver den.
Ja, men vi har väl någon form av grundplan på att skriva vidare på serien. Tills vi inte känner för länge. Sett till podden till exempel så är det ju ganska korkat av oss strategiskt att lägga ner podden. För att det är inte så att den börjar gå sämre eller att det inte hittar nya lyssnare. Men återigen, vi bygger på lust, vi bygger på magkänsla, vi öppnar upp för annat och sådär. Så att det beror lite på hur man tänker här i livet. Men vi satsar på 7 då? Kan vi inte säga det?
Ja, 7 är bra. Ja,
en bra siffra. Ja. Jag tyckte att vi ska gå vidare med den här frågan också, för ni var inne lite på det, och det är vad Lena har lärt dig, Anna, och tvärtom, vad har Lena lärt sig av Anna under de här åren som ni har poddat ihop?
Ja, vad har Lena, alltså det är så mycket, det är jättesvårt att sammanfatta på 10 sekunder, men en sak var vi inne på, och det är ju det här att liksom plocka ur lite av min ängslighet och kontrollbehov, att hon har lärt mig att det går att sitta still i båten utan att ha alla svar framför sig och ändå kommer bli bra, eller det kommer bli ännu bättre om vi tackar nej till det där eller väljer den där vägen istället. Lite att lita mer på processen, tror jag, som jag kanske haft svårt för. Men det är mycket, alltså. Oj. Ja, men mycket också det här att inte vara så jävla jante, tror jag Lena har bidragit till.
Va?
Ja, men jag har ju alltid varit, ja, men det har ju också med någon slags inbyggd, jag vet inte, grundotrygghet eller ängsligt, vad ska andra tycka om jag gör si eller så, eller säger si eller så, eller rapar i sändning, eller det kan vara vad som helst liksom. Att sluta vara så jävla ängslig för sånt, utan lita på dig själv, lita på att du kan, lita på att du vet, lita på att det du säger är välgrundat, och om någon har synpunkter på det, ja, då är det dens problem och snarare än mitt problem. Mycket sådana bra lärdomar. Och sen har hon lärt mig att jag kan ju bli ganska hetsigt samtal. Så här vill jag, och här har jag verkligen mött min överman. Det kan ibland gå, jag vet inte om man hör det i podden, men ibland kan det gå 45 sekunder. Jag försöker, tålamod i kommunikation.
Då får du bara en blick. I jag är inte klar.
Ja. Nej, det är så mycket. Alltså det är nästan omöjligt att faktiskt sammanfatta det i bara några meningar. Det är så mycket jag har Lena att tacka för och som jag är otroligt tacksam för. Och kommer vara. För alltid.
Nice. Kul. Tack.
Ja.
Jag sitter och funderar och såklart på personnivå, men jag tänker också på det här med att vi kommer från så olika skrå. Jag har lärt mig så fruktansvärt mycket.
Klart.
Ja, men jag vet att du bara tog liksom ett axplock, men då tar jag ett annat axplock istället.
Ja.
Alltså kunskapsmässigt, jag har fått vara med och liksom djupa mig, kanske som en lyssnare. Ungefär som jag tror att många lyssnare som kanske då har plockat ny kunskap från oss båda. Men det är väldigt många avsnitt och områden som Anna har dragit där jag sitter i princip på noll.
Ja.
Och bara säga jaha. Alltså,
och vice versa.
Ja, men att man har lärt verkligen sig yrkesskicklighet och ren kunskapsöverföring i områden som jag aldrig har varit och mest troligt aldrig kommer vara. Men man känner sig lite mer så här påbyggd som människa. Och skulle jag säga den andra grejen, vi har ju lärt oss väldigt mycket tillsammans där vi båda har stått på fan noll.
Mm.
Hur man bygger en podd, hur man skriver manus, hur bokbranschen fungerar, hur fan agentavtal ska se ut, hur man gör en jävla turné där vi båda har legat på noll. Ja. Jävligt intressant att lära sig det tillsammans med någon annan som är också på noll men har en, alltså vi är noll utifrån att vi kan ingenting om det här. Mm. Men vi är inte på noll i livserfarenhet och personlighetsmässig. Så att man undrar hur det hade varit att lära sig podd, skriva bok, bygga turné själv. Det hade förmodligen inte blivit lika bra.
Det har jag tänkt på faktiskt. Ja. Gud vad tråkigt.
Tråkigt och också lite skörare. Faktiskt.
Ja. Men det känns ju som att det måste vara en jättestor trygg. Nu kände ju inte ni varandra så väl när ni började podda. Men jag tänker ju längre på resan man har kommit.
Ja,
att, liksom, att ha en person som är ens trygghet genom en sån process.
Ja. Det är den vanligaste frågan vi får när vi träffar singelförfattare, om man nu får kalla dem det eller något sånt där. Åh, hur är det att vara två? Ja, det finns jättemånga praktiska och känslomässiga dåliga saker med det.
Mm.
Alltså att vänta in varandra, att vi bor i olika städer, olika dygnsrytm, olika. Men summan av kardemumman är att det också är rätt nice faktiskt. Så att, nej men det har varit intressant att få lära sig nya saker. Där två ska med på banan och lära sig samma sak. Men vi har två helt olika syner på det vi ska lära oss.
På det mesta.
På det mesta, faktiskt. Det är jävligt intressant. Mm. Och om inte det utvecklar en själv som människa, då vet jag inte vad som utvecklar en som människa.
Mm. Sara skrev också i chatten nu. Med tanke på boksläpp och livepodd med mera, har Lena blivit mer bekväm med att mingla?
Oj.
Alltså, ja, men det jag kan
flika
in.
Svara.
Ja, ja nej, men kör. Utifrån vad jag ser liksom, utifrån så skulle jag nog ändå, jag har funderat på det, för jag vet inte om det handlar om att du har skills i förmåga att, eller du har förmåga att också
fejka. Ja, det är en
så jag vet
man
inte
lär
om
upp.
det är de skillsen som har utvecklats eller att du faktiskt är mer i harmoni liksom i de situationerna, för jag upplever att det inte är lika stort motstånd som det har varit.
Alltså det är nog en kombination av att fejka, men jag skulle inte säga att det är en så här skenhelig fejk. Så här, jag tänker så här, vad är bäst för podden, vad är bäst för boken, vad är bäst för konstellationen Ljungdahl och Ginghede? Då måste man liksom göra saker som man själv inte tycker att det här är high life, utan det är ju att ge oss och våra projekt rättvisa. Och då är det bara att
göra våld på sig själv.
Exakt, och ställa in skorna. Men du har nog rätt i att när jag väl har liksom resignerat inför det faktum att det ingår i paketet, det är svårt att vara författare eller poddare eller fan, som jag är liksom i mitt vanliga yrke, kanske opinionsbildare och utbildare, svårt att vara någonting av det och bara så här, vad känner jag för idag? Mm. Alltså, vem fan tror att du är? Ibland får man bara kavla upp armarna och göra saker som inte... Så att, sen måste jag också ge en skopa kärlek till våra följare, för att de känner oss. Mm. Och jag tycker att det är väldigt fint när vi har podd och sådär. De bara, jag vet att du inte gillar att kramas, Lena. Alltså, de har sån respekt inför
så
att de kastar sig runt halsen på dig. Du kan ju få en slick från nyckelben till örsnibb, liksom. Du bara, medan mig är lite så här, man får en snabb kram. Eller, är det okej att ta en selfie? Mm. Folk kommer fram på tåget, så här, jag vet att du inte gillar det här att bli påhoppad, men jag vill verkligen berätta hur mycket jag uppskattar mig. Det finns liksom en ömsesidig respekt och kärlek i det, så att, så jävla jobbigt är det inte. Däremot så är jag ju helt ned när vi har gjort någonting.
Ja, men det är det ju.
Alltså, när jag kommer verkligen hem så vill jag inte prata med någon, inklusive min egen familj, i 3 dagar. Mm. Så de plockar ju frukten av att jag så att säga, gör andra saker.
Det knyter lite an till nästa fråga, tycker jag, som är vad ni har lärt er av oss som har lyssnat under de här åren.
Anna, du kan börja.
Nej, men vad har vi lärt? Alltså, dels så har vi väl förstått vad som är stora, liksom, de stora intresseområdena, vad folk vill veta mer om och var det finns kunskapsbrister i en population faktiskt. För det speglar väl ändå det i visst mått. Men jag skulle vilja säga att det jag nog främst kommer ta med mig är makten man besitter som en semi-officiell poddduo. Vilken impact det har för människor och hur viktigt det är att det formatet finns. Mm. Därför att det handlar inte bara om att fortbilda, folkbilda, kunskapssprida, döda myter, berätta om närspaning och fluglarver, utan det är så mycket mer och större behov i människors liv som en podd kan hjälpa till att liksom tillfredsställa. Mm. Det kan handla om allt ifrån att vara ett sällskap för människor. Mm. Alltså, för vissa så är vi deras kanske enda sällskap på en vecka. Det kan handla om att ingjuta mod i människors liksom, ångest och frustration i en svår fråga. Att vara ett sällskap, en vän, ett stöd, en trygghet. Alltså, det är så mycket, så himla mycket som lyssnare har lärt mig i alla fall.
Var det någonting som du hade, alltså, slog den tanken dig innan ni började podden?
Aldrig. Mm. Det fanns inte i mitt universum att de effekterna kunde komma av det vi skapade tillsammans. Som ju hade ett helt annat syfte. Mm. Som hade syftet just att folkbilda om krim. Mm. Ja. Och så visade det sig att vi fyllde helt andra syften.
Ja. Och det är just, jag tycker att det är lite svårt. Där kan jag bli lite så här, jag har ju ett större kanske behov av integritet. Eventuellt. Jag kan tycka att det är lite så här, när jag får de här fantastiska mejlen om att vi har varit den där bästa kompisen och allting annat sket sig. Vi fick senast idag någon som hade fått tips av sin, när hon hade blivit utskriven från psyket, fått tips av sin terapeut. Du ska inte läsa såna här deppiga böcker. Du ska lyssna på det här. Det här har ett bra gäng som kommer ger lite jävla backbone och riktning i livet, men som inte fjamsar bort liksom det sköra. Alltså, när jag får såna där, det är så kluvet för mig, för jag blir så här, this is too much, oversharing, men också nej jag vet, men också har jag så här djup respekt och hanterar vetskapen om hur viktig podden var för att, med absolut största ödmjukhet och respekt. Sen skulle jag också vilja säga att lyssnarna är de som har lärt oss podda. Vi får ju direkt feedback. Alltså, direkt feedback på allt från när någon smyger in ett litet bakgrundsljud som man tänker så här, det här är ju proddat och snyggt. Så bara, ta bort bakgrunden så jag hör.
Vad var det för jävla fjolstråk man hörde?
Också liksom, vad fan, läspade han när det här avsnittet? Eller, gud vad... Alltså, vi får ju direkt feedback. Och vi kan ju ibland låta lite raljant och ta upp roliga exempel. För ibland ger folk oss feedback som de kunde ha kört ner i halsen på sig själva. Det är så dumt ibland. Ja, men det är så jävla dumt ibland. på gränsen till elakt.
Men det har vi väl också lärt oss, att människor är verkligen huvud,
men det visste vi innan.
Extremt filterlösa. Och jag tror att man det är lätt att utveckla någon slags pseudorelation till någon som man lyssnar på varje dag, vecka ut och vecka in. Man tror till slut att vi kanske känner varandra. Ja. Och sen sätter man sig en dålig dag och skriver det där mejlet och så blir det väldigt konstigt. Ja.
Men det jag skulle säga
är lite
de
sånt.
Allra flesta, vi kanske bara tar de här superdåliga exemplen av feedback och gör oss roliga över dem, därför att det är kul. Mm. Men de allra flesta feedback som vi får, det har vi faktiskt tagit till oss, diskuterat igenom och skruvat och ändrat. Mm. Mm. Så att lyssnarna har ju lärt oss att bli bra poddare, skulle jag säga. Mm.
Har ni något sånt? Det kanske också är en dålig fråga att ta nu för sig, för det känns ju som att det kommer komma i det här sista avsnittet. Men en fråga om era bästa minnen från podden. Kanske inte då avsnitt, utan mer så här bakom kulisserna. Mm. Vi skulle kunna vända på det och ta så istället.
Ja. Ja, men alltså jag...
Va?
Jag har två.
Men gud, jag kände att det alltså, var en försörjig fråga.
Ja, men dels så måste jag säga att jag tycker livepodden vi gjorde, som ju är en liksom offspring av podden, det tyckte jag var...
Den stora menar du, när vi var på teatrarna?
Ja, det är en höjdar erfarenhet tycker jag. Jag tyckte det var så roligt.
Ja, men får jag sticka in där innan du tar ditt andra exempel?
Naja.
Rival, nu, det blev närmast för mig därför att jag är born and raised på Södermalm och jag har sett i princip varenda jävla uppsättning som går på Rival. Rival och att jag hade hela min släkt och min familj där som egentligen inte lyssnade. De lyssnar inte på något avsnitt. Mm. De läser böckerna men de orkar inte höra mig mer bara så här. Men alla var där och det var en sån jävla magisk kväll och publiken var så fruktansvärt bussig. Så när jag, Anna och Meta kommer ut på scenen och jag och Anna har ju liksom en gemensam favoritlåt. När det är som det trycker på den kvällen, alltså den minuten som vi hade på slutet.
Det
var magiskt. Så jag håller med dig om det. Mm, den kommer jag det är core memory. Den kommer jag komma ihåg på dödsbädden. Just den minuten. Ja.
Nej, men och det andra som jag direkt kom att tänka på, men nu minuten som har gått sedan dess så har jag kommit på massa fler.
Ja, men
men en extremt rolig poddepisod, det var ju när vi skulle spela in serien om Gustav Stjärne ute på ett lantställe havsnära. Det var så episkt roligt på så många sätt och så jobbigt också
och
samtidigt.
Så otroligt onyktert.
Det här tror jag att det finns en hel del bloopersmaterial på er Instagram om man bläddrar.
Ja, det kan det säkert vara. Ja.
Alltså vi var så utarbetade för vi kämpade så jävla hårt med boken och sen kom vi på kvällen att fan vi har ju lovat att dra in en så här avsnitt varje dag grej. En ganska avancerad grej. Jag hade fan bott i mikrofilm.
Exakt, du hade ju varit i arkiven och kom med liksom hyllmeter.
Ja, jag hade suttit i mikrofilmsalarna i veckor.
Och så bara puff. Det här är morgondagens avsnitt, Anna. Absolut.
Kan du göra en kriminaltekniskt avsnitt?
När ska jag göra det här i natt?
och sen så byggde vi liksom studio in i ett gästhus och så satt vi på Axel von Fersens, alltså på riktigt inropade Axel von Fersens stolar
liksom...
med liksom den orörd patina satt vi på
med GTs
och Ahlgrens bilar och skrattade som vi, för vi var också otroligt jag var så otroligt onykter vid en av kvällarna, så när jag skulle läsa upp en sån här tidningsartikel från 1897, jag ser ju inte vad det står och min tunga gör ju inte så att jag tror faktiskt att på Axel von Fersens stola så finns det rätt mycket kiss faktiskt.
Restämne från
urin. Och samtidigt så fejkar Doris min hund sin egen död.
Just det. Ja, hon var ju så hypokondrisk då.
Ja, men jag tror att hon kände att det här håller på att spåra. Jag måste få ner dem på jorden genom att fejka sin egen död. Ja, det var faktiskt ett jävligt starkt minne.
Det var ett starkt minne. Och också, låt oss aldrig glömma när vi spelade in Tjuv och polis och tvingades podda under ett bord i... ett hotellrum. Det var också ganska uttröttade.
Ja, det var vi jättetrötta och också Jesus. Ganska onyktra. Och också så fnissiga så att det fanns, det här finns tror jag också bloopers på Instagram. Men också att vi valde att prata om döda barn just i det avsnittet.
Gjorde vi?
Ja, det var ju PDV, ja, det alltså det riktiga just Run, Hide, Fight avsnittet.
Kanon. Wow.
Ja. Ja, men fan, vi har sammantaget, fy fan vad vi har kämpat för att få ut poddavsnittet. Där är vi fan värda all kärlek som vi har fått nu. För att vi har inte vikit ner oss. Jag tror att det är ett avsnitt som inte blev av. Och det var för att vi var så jävla osams.
Ja, jag tänkte på det. Det leder oss in på den frågan.
Och vi hade låst in oss på ett hotellrum in i stan och skulle jobba. Och vi var i en sån dålig situation med boken. Mm. Så att osamsheten handlade extremt lite om Anna och Lena. Det var Anna och Lena var på varsitt håll så sjukt frustrerade över att vi inte fick till det med boken. Mm. Och jag kunde
inte hitta en väg fram.
Det här var bok ett. Jag kunde inte hjälpa Anna med Annas frustration, vilket jag nästan alltid kan. Och Anna kunde inte lindra min frustration, så det var två otroligt frustrerade människor som försökte med två idioters envishet lösa ett problem där vi skulle bara så här, nu lägger vi ner skiten. Och då var det så här, jag måste lämna nu. Jag sätter mig en taxi och
du
åker nu.
Bara.
Ja, jag drog bara. För det här kom inget gott ur det här alls. Du kan ju veva på. Jag är inte en vevare vid clashar. Utan då är det så här, drop it like it's hot och sen så åter på det. Men då ställde vi in den veckans avsnitt. Och det tror jag är enda gången vi har ställt
jag
in.
Tror det.
Vi har varit lite försenade någon gång. Och det har varit något tekniskt någon gång. Men att det kommer från oss att vi så här ska ställa in. Mm. Det har inte hänt. Och vi har ju poddat fan. Alltså jag har jagat internet nattetid och hittat det inne i ett skyddsområde i Härnösand och suttit på biltaket och bara, jag har fan täckning här. Ja. De får skjuta mig. Men nu måste jag sitta kvar här för att jag har täckning. Och Oliver behöver sitt jävla avsnitt innan 23 eller vad det nu är. Det har varit en kamp.
Sen har det ju varit många gånger tack vare en otroligt flexibel samarbetspartner i form av Oliver. Som ibland vi får inte till det. Nej. Alltså, är det okej om vi drar in det imorgon? Vi får i värsta fall trycka ut det på fredag då, eller sådär.
Svaret har varit alltid varit,
några lägen.
Det löser sig.
Ja.
Jag träder i tjänst. Ja. Det är inte så att Oliver är liksom...
Det är han som ska ha blomman för fan.
Det är inte så att Oliver har pröjs för att vara backup dygnet runt. Men han har faktiskt varit det. Och det har varit otroligt tryggt att veta att bara vi får till det så kommer Oliver lösa resten.
Det var det kämpigt ibland. Jag har ju varit ute och jobbat någon gång och typ tagit lunchuppehåll på brottsplats och gått ut i skogen och tagit ett litet snack på telefon och sådär som har spelats in. Kom ihåg någon gång i begynnelsen.
Jag står här med liksom sörja upp till knäna, men kör bara. Jag har jättegott om tid.
Herregud. Mm. Ja, men kul har det varit.
Man får ge er lite cred för att ni har varit otroligt flexibla.
Men det tror jag är liksom lösningar, alltså. Ja, men det tror jag är svaret på hur vi har kunnat producera podd, skriva bok, jobbat med, för vi får ju ofta de frågor, hur fan hinner ni med, hur många timmar per dygn och så vidare. Vi är en lojal jävla duo. Skiten ska in bara oavsett om det är en brottsplats, en föreläsning, ett poddavsnitt. Vi är så jävla lojala uppdraget. Vi måste vara varje arbetsgivares våta dröm. Faktiskt.
Och varje klippares mardröm.
Kanske. Ja.
På det temat så har vi faktiskt fått en fråga till Oliver också.
Ja, spännande. Jag skickar över micken.
Ja, men gör det. Så vill lyssnarna höra om Olivers bästa minne och lite kort om hur det har varit att jobba med den här dygnsflexibla duon.
Absolut. Jag tror att jag fortsätter kanske lite på samma tema just kring det, för jag minns första gången, alltså jag hade ju ändå träffat Lena en del, för du kom ju ändå hit och spelade in även när jag inte klippte podden. Men jag minns när jag tog över podden och vi skulle ha vårt första uppstartsmöte eller någonting. Det här var liksom också så här, jag skulle gå på semester veckan efter, det var liksom sommar, ni skulle bunkra avsnitt, jag minns inte exakt. Då var jag också så här bara, ja men jag är lite av en rutinmänniska skulle jag säga. Jag gillar att ha liksom Gud, han tider fick...
jag ser vad det kommer.
Nej men och jag liksom presentera mig då eller liksom presentera liksom hur jag tänker. Ja men då vill jag ha avsnitt på måndagen och så kan jag klippa på tisdagen och så kan vi korra på onsdagen och sen kommer ut på torsdagen.
Så har vi på måndagen.
Och jag ser
det gjorde vi fan.
Nej, men jag ser i era ögon då att jag bara nej det här
kommer
inte att funka. Men ni säger ändå ingenting utan ni bara ja absolut.
Men Gud, sa vi på måndagen alltså. Det gjorde vi fasen. Det har vi aldrig hållit, tror jag.
Jo, men jag tror de första
veckorna gick det bra. Han har fått dem tidigast på tisdagen. Stackars Oliver.
Nej, men alltså, i övrigt, alltså, det har gått jättebra. Alltså, jag tänker liksom, vi lärde ju känna varandra ganska tidigt i liksom hur ni gillar att ha det, hur ni tycker att det ska låta. Så att de här liksom att klippa dagen innan eller liksom så där, det har ju aldrig varit något problem. Det har ju liksom aldrig varit att så här, ni måste liksom lyssna eller liksom, utan ni litar på mig.
Ja, gud.
Och det känns ju ändå bra.
Verkligen. Mm.
Så att jag tycker samarbetet har varit jättesmidigt, jättebra. Har ingenting att klaga på.
Tack och förlåt.
Tack och
förlåt. Har du något favoritminne med Anna och Lena från den här tiden?
Ja, nej men det är lite ensidigt kanske, för att jag träffar ju som sagt mest Lena liksom under intervjuer. Och där har vi ju ändå haft en del knasbollar och annat liksom folk.
Alltså...
Mer och mindre lättintervjuade personer kanske.
Precis.
Alltså, låt oss bara minnas situationen när jag intervjuar en person och känner men en fullskalig panik åt att hur fan ska det här bli
avsnitt? Det är första enda gången jag hör att du höll den där salivationen. Ja. Hypersalivationen infanns igen.
Ja, nej, men, och jag är fan i mig bra på folk. Ja. Det är mycket jag är dålig på,
verkligen,
men jag kan fan i mig folk. Mm. Och när jag vänder mig bort till Oliver och bara så här, typ ger honom en blick, vad fan gör vi? Och han bara lyfter två händer som att typ. Alltså det jag har inget på det här. Alltså, jag vet inte.
There is no solution.
Jag klipper bara bort hälften, antar jag. Nej, vi har ju haft ganska roligt här inne.
Ja, det har man hört
och också haft många intervjuer där vi liksom inte har velat låta det ta slut för att det är så jävla intressant. Och det är ju en grej som podden kanske har levlat lite. Vi tänkte ju inte det i början. Det var inte en intervjupodd. Det är fortfarande inte en intervjupodd. Men områdena där jag och Anna kan vara solitära experter på området med trovärdighet. Det kommer till en bortre gräns. Sen är ju vi jävligt pedagogiska, så vi kan ju läsa in oss på ämnen och leverera det på ett pedagogiskt sätt som gör att det är good enough på nivå, som gör att en lyssnare som kan ännu mindre så. Men det har verkligen levlat podden, skulle jag säga, att få in lite andra röster. Man vill ju höra från expertens egna mun om hur saker och ting liksom går till. Det har varit väldigt roligt.
Många spännande möten. Även för mig som inte har varit med ibland, har det känts som att jag nästan har varit med. För att det har varit bra intervjuer.
Ja, och då har jag varit med liksom på hela planerings...
Verkligen. Mm.
Innan vi släpper Oliver helt så önskas det faktiskt här i chatten att vi äntligen ska få se hur Oliver ser ut också.
Aha.
Kan inte du ta av dig dina hörlurar och typ kliva in i min kamera? Eller
Oliver.
Oj, oj, oj.
Hur många är med i chatten?
Ser man det? Det är en jättebra fråga.
Ser ni bara Oliver? Var har vi Oliver? Simma in i bild.
Du
måste ner till Sandrine-nivå. Hej Oliver! Sån ljuvlig människa. Ja, vad fint. Och det var så fint också. För du kom ju med din tjej på vår bokrelease.
Ja.
Just det.
Var det precis efter eller innan ni skulle åka till Japan?
Precis innan.
Var det förresten ni?
Ja.
Ja, som var i Japan. Ja, där har vi han.
Där har vi mig.
Mannen, myten, legenden Oliver.
Mm.
En perfect match för två som oss.
Verkligen.
Ni har också fått frågan om ni har jobbat ihop innan tv, podd och bok. Och jag tänker att ni kan väl få redogöra lite i vilken ordning ni har gjort det. För de som inte har koll på hela resan, så att säga.
Nej, men det har vi inte gjort. Yrkesmässigt har vi ju inte jobbat ihop, utan vi träffades ju första gången när produktionsbolaget, det spelar ingen roll.
Meter som hade kastat oss till tv-produktionen tyckte det var en tipptopp idé att bunta ihop hela gänget som skulle spela in på en sån här escape room, eller vad heter det? Ja, man ska lösa gåtor tillsammans med främmande människor. Ja. Och man då buntades ihop i olika typer av små grupper.
Mm. Njöt du, Lena?
Jag njöt otroligt mycket, framförallt av hundföraren. Och blev inlåst i ett rum med honom. Det var topp tre i mitt liv.
Ja, nej men, och det var ju då vi träffades första gången. Ja. Och jag kommer ihåg att du kom ner som ett yrväder, som Pippi Långstrump i ett ilsket rött hår, och började prata om peruker som du hade hemma. Och du var spanare och du var vass spanare. Och du hade jobbat i si och så många år med spaning. Och du klev liksom in med pondus och på ett för mig då lite överrumplande vis. Som gjorde att jag blev ju genast där och då tveksam till, är det här en persona som jag kommer funka med i 2 veckor i Askersund? Tveksam.
Tvek på den.
Men why not? Let's do this. Och det visade sig att det var jag som hade fel. Helt klart.
Då också.
Då också. Nej, men det var väl typ så. Jag vet inte, kommer du ihåg vad du hade för första intryck av mig när vi sågs där, eller?
Inte där. Nej. Då var jag puffades ihop med en grupp människor.
Ja, just det.
Och jag är ju också en ljudkänslig person. Och det här jävla sammelsuriet av ljud, samtidigt som den här morsekoden skrek. Alltså nej, det där är ju en analfistelgång alltså. Att klumpa sig ihop med folk inne i ett rum, inlåst, och ta det ut. Nej. Nej, min första... för Tjuv och polis var ju då vår första tätt-a-tätt. Det var både att få se dig in action. Jag tror att min första så här riktiga tätt-a-tätt med dig, det var när du, för vi kom ju ganska snabbt till en brottsplats där du skulle lösa.
Just det.
Och ni inte hade fått äta, så jag tror att jag kom med lunch till er, alltså, kanske som start. Ja. Det var första gången jag pratade med dig, tror jag.
Du gjorde, eller? Dels gjorde du det. Och sen var det typ den kvällen, då jobbade vi också typ, ja, men en hel dag.
9-21 tror jag.
Ja, och sen så då hade ju alla ätit, för alla andra just den dagen hade ju inte så många liksom.
Ja, det var eran arbetsbörda. Ja. Ja.
Då kom du också med middag till mig. Mm-hmm. Och då såg jag en sida som jag blev så här, men gud vad gulligt gjort. Alltså hon har varit och handlat nu och kommer med, alltså ja, det var ju bara så himla fint. Gjort ju.
Och en stor diskrepans mot din första, där du hade bestämt dig för att jag var. Ja, men, det är ju egentligen inte jättefint. Men jag tror att resan från facket du hade satt mig i till det är en lång resa.
Ja.
Nej, men, så att jag såg dig i ditt professionella och tänkte, det här är en vass jävel. Men sen så min första intryck av dig var att du var lite så här gubbsig. Du kunde släppa ganska många så här, du kunde släppa ganska många kommentarer som jag är ganska trött på.
Just
därför att de har jag fått från mina gubbsa. Har du vet, om man har typ hål på knäna, har du cyklat omkull eller? Alltså du vet så här, aha, ska du ha röda läppar idag? Och lite, jag la henne lite så här, det här är surkuksgubbsfacket. Men jag tror nu när jag känner Anna väldigt väl, Anna kämpade för någon sånt jävels behov av att stoppa in folk i rätt fack. Och hon kämpade med att få in mig i rätt fack.
Vem är hon?
Ja, vem är hon? Ja.
Men omvänt också, jag minns ju, jag tror att det var första säsongen när du var spaningsledare och skulle koordinera hela finalinsatsen. Mm. Du var ju operativ på ett annat sätt också än vad jag hade sett tidigare. Och du kliver ut ur bilen i någon jävla spandex. Liksom en mönstrad...
Jag skulle ju spana och vara spaningsledare. Det är inte det vanligaste, skulle jag säga. Men absolut.
Och det var bara så här, din appearance var helt sagolik. Men också när jag fick se dig i ditt vassaste jag. Liksom, att ha koll på liksom 8-10 processer samtidigt. Veta vad jag har sagt till vem. När saker ska ske. Samtidigt vara lugn när man ska ge direktiv och vara liksom tillgänglig och snabbt kunna göra det som vi kallar för omfall polisiärt. Alltså frångå den ursprungliga planen för att det händer saker och vi måste hitta ett nytt sätt att lösa situationen. Då fick jag se dig briljera och det tyckte jag var jävligt coolt.
Efter Tjuv och polis så blev det ju podd.
Och hur gick ni från vad är det här för jävel och liksom den här gubbaktiga.
Ja.
Alltså, det känns som att går man bara på den så känns det inte som att ni är en klockren poddu. Och det vet vi ju nu med facit i hand att ni är. Men
vad tänkte du säga, Anna?
Jag skulle säga att för mig var det här otroligt härliga som du gjorde som fick mig att förstå, fy fan, det här är en härlig tjej. Hon är inte hård, för jag fick nog en känsla av att du var ganska hård och kall. Och det är människor som jag har generellt svårt för jag är själv en ganska varm person. Och jag blir frustrerad när jag inte kan få en kall person att bli varm. Mm. Eller så här, som att jag inte kan närma mig en sån person, för att jag har inte strategi för det. Men så jag fick se andra sidor. Och sen, dels var nog det för mig en insikt, och sen när jag fick se den här otroliga skärpan. Men sen var det ju att vi hade tid att slå ihjäl på kvällar. Och då fick vi ju socialisera alla som var med. Och det var väl egentligen där vi insåg att vi hade ganska många härliga kreativa sidor. Vi delade otroligt många värderingar ju. Jag hade samsyn kring mycket och stor respekt för varandras yrkeskunnande och allt det där.
Men vi latchade ju med en idé. Fan, jag kan smyga på folk, jag kan fucka upp deras huvuden. Jag får dem att göra det jag vill att de ska göra. Och du, min vän, du kan sopa spår.
Ja.
Det här är ju kul. Men sen började vi prata kring poddar, att det var så mycket dåligt skit. Det var så mycket vältrande annars misär. Och sen var det faktiskt en kombination av att jag var gäst i en annan podd. Och då var det den som klippte den podden som hörde av sig till mig på mejl och sa, fan, du, jag klipper en podd som du är gäst i. Undrar om inte du ska ha en egen podd. Och då var det liksom parallellspår.
Ja, och jag gjorde samma vecka podd med Brontén. Så jag tror det blev en mashup av inspel liksom.
Ja. Så vi spelade in en pilot och sen så började vi köra och tänkte att det skulle bli 10 avsnitt. Och det blev dryga 360. Och sen så pratade vi i podden om att vi var sugna på, borde vi inte skriva? Och då visade det sig att en av alla våra poddlyssnare var förläggare. Så hon hörde av sig till oss och sa att det tycker jag verkligen att ni ska göra.
Jag tror till och med vi började ju skriva. Vi var ju på en liten skrivutflykt.
Men Anna, jag tittade på de papperna.
det var ju så här direkt värdelöst. Ja, men jag tror att vi stack ut näbben och sa, vi har börjat skriva på en bok.
Den är i princip klar, tror jag att jag sa.
Så här i retrospektiv, inte riktigt
nej. Klar. Nej.
Låt oss aldrig glömma, kan man inte bara få flika in det, att vi blev ju då inbjudna på ett möte på Norstedts. Och då hade vi ju kommunicerat där i podden, jo, men vi skriver på en bok. Och när det uppdagades att Norstedts var intresserad av att signa med oss, så kom ju då frågan, hur långt har ni kommit i skrivprocessen? Ja, hör jag Lena säga, jo, men vi har ju en ganska klar idé om storyn. Vi har karaktärer och vi har, vi börjar mejsla ut en spännande intrig. Och jag känner hur jag bara sitter och...
Jag tittar oftast på Anna, nu håller du käft bara. Nu kommer inte du till din rätt. Det gör jag ganska ofta.
Ja, det gör
du. I princip i alla möten med andra så tittar jag på Anna som att så här, du är en ljuvlig person. Vi utnyttjar dina egenskaper på ganska många sätt. Men just i de här sammanhangen så gör du bäst i att bara sitta som ett kuttersmycke.
Ja, och då gör jag det.
Då gör hon det. Hon kan ta regi.
Ni får också frågan i chatten om... erbjudandet skulle komma från till exempel Veckans brott eller liknande tv-produktioner, skulle det vara intressant? Har inte du varit med i Veckans brott?
Men jag har gjort lite Veckans brott, en serie om kriminalteknik och ett antal reportage som jag varit med i. Jag har ju en tudelad inställning till det här med tv. Jag tycker jag har ju kamerafobi typ. Jag tycker det är fruktansvärt obehagligt, men samtidigt tycker jag det är väldigt roligt. Så om det är rätt format och liksom ett format som jag känner mig trygg med, då skulle jag kunna tänka mig att säga ja.
Tackar jag. Så vi har ju haft en del möten med produktionsbolag gällande, och det var ju, vi hade ju långa idéer och en jävligt bra programidé med mig, Anna och Meta.
Ja, fan, den var ju grymt
riktigt
bra.
Riktigt bra och rolig programidé som hade blivit sån jävla...
Det är tomt här nu.
Ja, det har, förlåt. För fan.
Gud, ingen ordning.
Nej, som hade blivit ett sån otroligt bra
program.
Ja,
det hade blivit bra tv.
Här, du får hålla själv. Anna ska försöka... Ja, det där blir bättre med glasögon. Nej, men... Och då, återigen, vi kan inte branschen så väl. Mm. Så där gick vi på minan att om man berättar om en programidé så kommer produktionsbolaget ta programidén och göra egna grejer av det. Så får man sen sitta hemma i tv-soffan och se sin programidé
glädjas åt andra.
Genomföras på ett helt värdelöst sätt. Så att vi har ju fått lära oss också den vägen om branschen. Branschens do and don'ts.
Tråkig läxa.
Ja, det är en tråkig läxa. Men det är fan en viktig läxa. Vi kommer aldrig göra om samma misstag två gånger. Och den personen ligger nu nedgrävd i Tyresö nationalpark. Nej, men... nej, och vi har ju kört en hel lite så här tv-inhopp.
Det har vi gjort, och vi har också fått frågan.
Ja.
Om andra
ja. Men det ska vara
produktioner.
Rätt. Det ska vara rätt upplägg, rätt format, rätt timing och så vidare. Så att,
sen tror jag att man, för att kunna göra tv bra så måste du verkligen känna för konceptet. Ja. Om du inte gör det, då, det går ut i rutan. Så att säga.
Och en fråga vi fick var väldigt rolig. För att jag var så här, ja, jag kommer bara svara ja på en premiss. Att det är helt manusfritt. Att jag har fri lejd i studion. Jag vill ha direktsändning, jag vill ha helt maningsfritt. Jag vill slå på volley, för det är då jag är som bäst i samtal med andra.
Där det... Anna ser ut som att det är smart.
Jag vet. Och det är det var så roligt när de vill ha oss som...
Ja, den här episoden blev 2,5 timmar lång. Ja. Det skulle bli 54 minuter.
Det är också roligt när de vill ha oss som duo. När den ena känner med hela sina celler att men, skitkul. Men då ska det vara liksom... Ett fritt samtal. Därför att jag antar att jag har fått frågan på grund av att jag är rätt person. Och då kommer jag köra det på mitt sätt. Medan Anna känner, absolut, jättekul program med det. Men då behöver jag liksom researchers, jag behöver manusförfattare, jag behöver...
Nej.
Ja, men lite så.
Ja.
Mer kontroll i alla fall.
Ja, absolut. Ja.
Så att, men vi... vi är rätt fråga. Rätt projekt och vi båda känner för det. Det är där som vi har våra beslutsprocesser.
Då måste man ju också flika in, för det har ju, flera har ju frågat kring böckerna nu. Mm. Hur ni skulle känna inför filmatisering eller göra en serie av det. Om ni får liksom drömma själva.
Ja, men utan att avslöja så har ju jag och Anna tagit några steg här i skymundan. Så som att för att författare behöver agenturer för att jobba utlandslansering men också rörligt material. Mm. Så att vi har väl liksom flyttat fram våra positioner och tagit de första stegen i det arbetet. För det är ju en dröm. Det är väl någon verkligen, form av vision vi verkligen. Har. Att både böckerna ska Gud, få ja. Utländska, liksom, hitta sin publik utomlands, Norden och liksom Europa i första ledet.
Men Nick är också för bra! För att inte kunna ses på tv.
Ja, exakt. De allra flesta som läser tycker ju att det är väldigt filmiskt, boken. Att det är liksom, att det är vänligt för rörligt material. Och det kan vi väl också vara transparenta med att Eva Röse som läste in boken, hon ringde ju mig och bara skrek rakt ut. Alltså det här måste bli rörligt. Det måste bli rörligt. Det är fan det bästa jag läst in på evigheter. Så att det är väl en förhoppning. Och vi jobbar med det så som att ett, fortsätta skriva en skitbra serie. Mm. För det finns inga som gör grejer på One Hit Wonders. Nu har vi turen, jag ska inte säga turen, men tur och skicklighet att uppföljaren blev lika bra. Även bättre, verkar det som. Mm. Att folk liksom, så att vårt jobb är att bara fortsätta skriva bra jävligt bra böcker. Mm. Men sen så knyta till oss rätt personer. Och sen är det ju en stor portion tur. Ja, kontakter. Att boken sprids. Så att vi blir så oändligt glada varje gång som folk puffar för boken och recenserar boken och tipsar sin farmor och delar ut den i skolan och så vidare. För att det är ju bara på det sättet som ens bok liksom får liv. Mm. Så att det vi hade tackat ja återigen med rätt premisser och rätt personer och rätt samverkanspartners och rätt magkänsla, så hade vi ju tackat ja.
Mm. Verkligen.
Jag tror att väldigt många förstår, eller de tänker att det inte gör någon skillnad, att liksom, om jag recenserar boken eller om jag delar den på min story på Instagram, att man är så liten så det inte spelar någon skillnad, alltså det spelar ingen roll, men det
gör det.
Ja,
alltså,
om alla tänker så får du ju ingen buzz överhuvudtaget.
Nej. Liksom. Alltså varje läsare
är ju en egen säljorganisation. Det är precis så som jag tänker. Alltså, mitt dayjobb är ju nästan uteslutande föreläsare. Mm. Varje person i publiken är sin egen organisation för att sprida kunskapen, för att sprida namnet, för att sprida liksom känslan. Så att nej, jag skulle säga att alla läsare är lika viktiga i det.
Ja, verkligen.
Nu ska jag också se att Carolina skriver i chatten: må oss aldrig glömma Paolo Robertino.
Nej, nej. Och fan vad svårt det att hitta på. Det där kommer ju, det där vi pratat om många gånger, så behöver vi inte dra igen. Men det är otroligt svårt att hitta på namn. Ja, kan jag inte få säga namnet på vår nya rättsodontolog i bok 3?
Jo, absolut. Jag, det är ett mäktigt namn.
Ja, och jag skrev det ju på 100% skämt.
Nej, jag älskar
ja,
det.
Ja, var på Anna bara, jag älskar namnet. Och det är fan bang on target. Lyssna på det här. Ursula Stennacke.
Ja.
Alltså, det är så torrt. Det är så fruktansvärt torrt. Alltså det är som att hon håller på självantända Ursula. I sin jävla scrum.
Det är ändå ett namn som förpliktigar.
Ja, Stennacke. Ja. Och nu kan vi liksom inte byta.
Nej, det går inte.
Det går inte. Men det är jättesvårt att hitta på namn till böcker. Det är verkligen ja, det är svårt. Där kommer vi behöva ha hjälp. Vi kommer ju så att säga inte dö som Ljungdahl och Ginghede. Vi kommer fortsätta leva och jobba på precis lika mycket som alltid. Bara att vi inte kommer dra in veckans avsnitt. Men vi kommer ju skicka ut hjälp på vårt Instagram då och då.
Verkligen.
Till exempel att hitta på namn.
På det temat så har det kommit ganska mycket sådana framtidsfrågor. Ja. Alltså, vad händer nu? Den lite komiska frågan tycker jag då. Vad ska ni göra med all tid ni nu kommer på?
Oh, du menar all den minustid som vi nu till vissa delar
får
tillbaka.
Du ska vinna 25 spänn på Triss. Och bara, vad ska du göra med alla pengar?
Faktiskt.
Ja. Ska köpa ny deo.
Men så bortsett från att ni fortfarande kommer ha väldigt fullt upp. Liksom, hur ser planerna ut? Vad är, när är nästa deadline för boken?
Kommer det bli... Anna, kör!
Var du tvungen att ta död på den här trevliga stämningen?
Jag ber om ursäkt.
Nej, men så här, vi har väl bestämt oss för att ha ett ganska offensivt tempo vad gäller manusproduktion.
Vilken chock. Otrolig chock.
Ja, superförvånad.
Så att vi har i princip sommaren på oss att skriva manus för bok 3. Det ska vi lämna av i råmanusform i september. Mm. Bortsett från det, alltså vi har väl lite olika strategier här. Jag sörjer ju fortfarande alltså, saknaden av poddandet. För jag tycker själva poddandet har varit jävligt roligt. Mm.
Så jag är... Ursäkta mig, men det har faktiskt jag med.
Ja, det vet jag.
När vi sitter men, där.
Ja, när vi sitter där. Jag menar inget annat såklart. Jag vet att du också har uppskattat det. Det var inte så jag menar. Utan det jag menar är att jag har tyckt att det har varit så roligt så jag kommer att sakna att podda. Så att jag är lite sugen på att fortsätta podda i någon form. Vi får se. Jag kommer inte liksom slänga mig över ett nytt poddprojekt, absolut inte, men jag är öppen för den tanken i alla fall. Och sen så kan vi väl ändå säga att vi har lite tankar om framtiden på olika sätt som vi inte kan kanske kommunicera nu.
Alltså vi har ju som du och Ljungdahl och Ginghed verkar vi ha svårt att hålla käft. Alltså, vi har ju saker att säga. Mm. Och vi kände väldigt starkt, både för yrkesskråt och hela rättsväsendet, men också människan. Så att, det lättaste är nog att se till att man inte tappar bort oss i cyberspace, så att man får reda på efter ett år, men vad fan, nu har jag missat att de gör det här eller är med i det här. Eller sen kan det vara allt från blixtinsatser till att göra någon rolig grej, 4 avsnitt av någonting, eller att vi är med tv. Så att jag tror att, och för att ta död på konspiratorikerna, jag vill ändå göra det. Ljungdahl och Ginghede är liksom intakta. Det är alltid någon som tänker att det är någonting som vi inte vet.
De har en clinch nu.
Ja, nej, det ser ju väldigt osams ut.
Nej, men alltså, Ljungdahl och Ginghede ska försöka producera 7-10 böcker. Ljungdahl och Ginghede har en jävla massa idéer. Bara det att i formatet över med nöda kropp så är det vägs ände. Och när man liksom stänger det, och när, som Anna känner liksom, kanske redan
den här kreativa suget. Det är någonstans där som våra bästa idéer faktiskt har växt. Mm. Det är ju inte bulkandet, det är ju liksom suget efter andra format, andra tankar och att hela tiden liksom utvecklas som individer och som duo. Mm. Så att böckerna ska skrivas. Vi ska jobba med agent för att försöka få till utland, och det är jävligt svårt just nu för det är helt jävla dött, utlandslanseringarna. Rörligt vore en dröm. Ljudmässigt absolut. Nu kan vi ju podda, vi är asbra på det. Nu sa jag det, för annars skulle jag aldrig säga det. Men vi är faktiskt det.
Ja, det är vi.
Ja. Mm. Nej, men alltså, vi har ingen idé just nu. Vi ska ingenstans just nu. Nej. Men det kommer säkert att komma på någon rolig idé.
Sen är det väl lite så att vi befinner oss också i ett läge som är superhärligt. Vi jobbar förvisso 100% dagtid. Det är ju den övriga tiden som liksom ska fördelas ut på roliga projekt och galna upptåg och lite familj och lite annat. Mm. Så att jag tänker att min strategi just nu i alla fall är att inte ha för bråttom, utan landa lite i det här och sen så får vi se. Vi har en del spännande grejer i loopen, så får vi se vad det blir.
Bara det korta svaret för mig blir tiden som veckorna har lagts på att komma på ämne, skriva någon form av grundmanus, podda, efterlyssna, sköta sociala medier kring podden. Den tiden kommer jag lägga på mig själv. Mm. Alltså så som återhämtning, träning, vänskap, djur, natur. Men i det, jag känner mig själv rätt väl, i det så kommer det vakna en kreativitet, ett sug och ett nytt roligt projekt. Konstigare än så är det inte. Det är bara dumt att snabbt försöka fylla hålet med att fylla sorgen, gapet, tomheten med bara random skit. Det är som att skaffa en svindålig kille att ligga med strax efter man har lämnat en relation. Det har ju aldrig någonsin blivit bra. Så?
Nej. Mm.
Man ska så att säga inte fylla varken det fysiska eller det mentala hålet med fel sak. För tidigt.
Ja? Bra sagt, Kindahl.
Ja. Välvalda ord.
Mm.
Nej, men, och det är jag som sitter och läser i chatten, så är det väldigt många som är liksom ledsna över att det blir ett tomrum för oss som lyssnar också. Ja. Men att majoriteten är också väldigt tacksamma och imponerade att ni lägger av innan det blir det liksom slentrianmässiga, innan det blir dåligt, innan lusten dör.
Det är också en styrka.
Ja, men gud, jag har själv följt människor, lyssnat på människor där man bara känner så här, storhetstiden är över, och så börjar man själv lämna det förhållandet innan personen inser att vi har nått vägshände, och det är fan ovärdigt, skulle jag säga. Så att det här gamla klyschan att lämna när man är på topp, det har ändå något. Och det är också någonstans, för då går man ur det med stolthet, nästan bara positiva minnen, men intakt liksom känsla av att ha tillgång till sin egen kreativitet och vad den kan göra, än att känna att lämna i så här, fan, jag känner mig lite som en skabbräv. Det är trist att hitta på någonting nytt kul då. Så att vi tackar bara för att folk ser det. Att okej, okay, vi förstår och har respekt för tomrummet som det lämnar, för att vi är ju inne i folks vardagsrutiner. De har en rutin av att lyssna på oss på torsdagar på väg till jobbet, eller inte fan vet jag, när man rensar ogräs. Det är respekt för det, men det är inte en mänsklig rättighet att ha det som man vill ha det för all framtid. Det är bara att konstatera. Det får inte någon ha.
Nej, så är det ju faktiskt. Det är inte en mänsklig rättighet att få lyssna på podd. Det är väldigt sant. Det finns lite mer krimrelaterade frågor. Ska vi gå över på dem?
Kan vi göra.
Vi kan ju börja med den då som ni fick in via Instagram, om kan man ha för dålig hörsel för att få bli polis?
Minns du om du gjorde hörseltest? Man fick gå till optiken och lämna in papper.
Jag minns faktiskt inte det. Men spontant skulle jag säga att nej, för dålig hörsel får man inte ha. För då är man ju till exempel inte en bra bilförare. Så att nej, spontant skulle jag säga nej. För dålig hörsel får man inte ha. Men jag vet inte hur dålig hörsel man...
Nej, jag vet inte heller vad gränsen är. Eller ens som har testat. För jag kan inte minnas att jag gick och du vet, när man går till en sån här... audionom, jag vet inte fan vad det heter.
Audiolog.
Typ. Audionom. Man sitter och klickar på en sån här tryck när du tjuter.
Jag
kan inte minnas det, men med all förnuft
så kan jag måla upp 10 olika scenarion där det är otroligt dåligt som polis att inte höra. För hörseln, om jag återgår till det jag mest föreläser om, hot och våld och sådana saker. Hörseln är ett av våra absolut viktigaste och starkaste varselorgan vid fara. Och eftersom poliser söker sig till fara hela tiden så behöver man ha en ganska intakt varselsystem igång. Så att nej, det tror jag absolut att man kan ha för dålig hörsel för att bli polis.
Det är någon i chatten som skriver att man gör hörseltest.
Ja, men då så.
Nathalie för att du
tack Nathalie.
Bra.
Och nu, Sissel har ställt en fråga på norska. Min norska är bristfällig. Jag försöker översätta. Hon funderar på om man önskar att donera sin kropp efter döden till att träna likhundar i Norden. Kan man göra det? Och liksom, hur går man tillväga? Skriver man det i testamentet? Eller hur?
Kan ni? Jag lutar mig bara tillbaka.
Det enkla svaret är nej. Man kan inte det. Därför att det står väldigt detaljerat vad du kan donera din kropp till. Mm. Och det är till studier och forskning.
Men är inte det en typ av...
Nej. Och det här är KI, Karolinska institutet, som man kan donera sin kropp till. Så att det ska också beröra verksamhet inom ramen för KIs verksamhet. Så tyvärr, du kan inte det, men jag vet att det förs diskussioner om man skulle kunna utvidga det här begreppet, för det är också så att vi är i behov av så kallade body farms. Det kan finnas fördelar med att kunna studera kroppens biologiska nedbrytning och kriminaltekniken kopplat till det och tafonomi och rättsmedicin och allt det där, men vi saknar idag förutsättningar för människors liksom vilja att faktiskt donera sina kroppar för den typen av ändamål.
Mm. Gud, så dumt.
Hoppas att det blir ändring på det.
Verkligen. Vill man höra mer om Body Farm så har ni gjort ett helt avsnitt.
Ja, ett helt avsnitt.
Avsnitt 47.
Det har vi gjort. Ja. Stämmer.
Det var väldigt spännande. Det var ju så grej. Det har man ju ingen koll på alls. Nej. Om man inte är liksom. Så det kan jag rekommendera.
Var inte där vi fick frågan vad vi önskar att vi som, eller vad liksom ska ske med våra egna kroppar när vi dör?
Var inte det en lista som jag gav?
Ja, jag tror det.
Alltså,
och där
göra.
Fick man en ganska stark inblick i vilken typ av människa vi är. Jag tror att jag myntat att man kunde spika upp mig på ett träd som gödsel. Alltså, vi är inte så... Får jag ta en fråga här nu? För
ja.
Vi fick nämligen en fråga via Instagram, en ljudfråga. På slutet så kommer en ganska rolig fråga som kommer bli en karaktärsbeskrivning av oss som personer.
Vad roligt.
Jag bara sätter den emot här nu, Oliver.
Ja.
Tjena Anna och Lena. Jag skulle vilja säga stort tack för all er kunskap som ni har delat med av i poddformat. Själv är jag ingen som brukar lyssna på poddar, fast har jättesvårt för att lyssna på poddar generellt. Men det finns bara en podd som jag har lyssnat på från avsnitt 28 till 361 eller vad det nu var. Och det är eran. Och tusen tack. Om jag ska få slänga in en fråga till kvällens livepodd så skulle jag vilja fråga om det här mänskliga... Ni verkar så jävla självklara, ni två. Har ni någon gång varit osams eller riktigt så här på tugget på varandra? Det är lite nyfiken på. Och sen, vad sjutton är era stjärntecken? Inte bara stjärntecken, men ascendent och mån också. Tack, puss, puss, hejdå.
Alltså, det är så oklart. Det är slutet att vi ingen av oss fattar. Ansomån och måne. Vad har du för ansomt och mån?
Det måste vara snöflingan. Är det en sån ascendent och mån?
Alltså, jag vet inte. Jag känner direkt ull.
Ja, ull är bra. Ja.
Alltså, första frågan har vi redan svarat på, om vi har varit i luven. Det är vi väldigt sällan. Vi diskuterar oss igenom
ofta
saker.
Men räknas det ens? För jag tänker att om ni är frustrerade på varsitt håll och inte på varandra, är ni verkligen osams
nej,
då?
Nej,
nej, men vi är väldigt sällan osams.
Alltså jag tror så här, om vi hade velat hade vi kunnat vara osams.
Ja.
Men vi har ganska stor respekt för att ett väldigt tätt samarbete också sliter på varandra. I perioder så är det bara Lena och jag, liksom. Intensiva skrivperioder, vi har inte liksom rum för att ens, som Lena brukar säga, ha respekt för tarmrörelser. Och det är klart att det sliter och man blir trött på varann och man behöver liksom luft. Och då tror jag att vi båda två känner varandra ganska väl. Vi fattar, nu är hon, det, nu backar jag lite. Hon behöver få chilla idag. Eller vice versa. Så vi kommer aldrig dit.
Nej.
Så att det är faktiskt väldigt sällan som vi har haft kontroverser. Det är, alltså jag kan räkna dem på en hand, tror jag.
Vi backar ut ur det rummet för tidigt. Mm. Här är en fördel att utbilda i konflikthantering. Man vet när man ska backa ut ur det. Ja. Men, ska jag säga, och det här har jag sagt tidigare, det uppstår också lite magi. Man ska också stå modigt kvar. För när jag och Anna är frustrerade, vi är väldigt snabba på att säga, och det är ett system vi har byggt upp, om vi ser helt olika på en fråga. Alltså jag vill det här, du vill det här. Vi är ganska snabba på att fråga, är det här viktigt för dig?
Mm.
Alltså, för jag känner starkt för att det ska vara rött. Anna känner starkt för att det ska vara blått, oavsett vad det är, till exempel. Men jag känner starkt att rött är rätt, men jag är inte så åsiktsstark. Mm. Alltså det betyder ingenting för mig. Mm. Då kan jag fråga Anna, är det här viktigt för dig? Mm. Om Anna då säger, ja, det här är jävligt viktigt för mig. Det här är liksom en game changer. Det här skulle jag ont i min liksom DNA-uppsättning. Välj för fan. Mm. Men lika mycket respekt för att, nej men Anna, det här är så jävla viktigt för mig. Så nu får du fan bara vika dig. Mm. Även om du känner med hela din kropp att det är fel. Det här är för viktigt för mig. Så nu är det bara vika undan. Mm. Och det där löses alltid.
Ja,
för det är väldigt sällan samma sakfråga är viktig för oss båda. Och någonstans i diskussionen när vi är oense, det är oftast inte att vi är oense. Det är att vi båda är frustrerade över att vi inte ser framtiden och lösningen än. Mm. Och då uttrycker den sig i frustration. Om när vi har respekt för det och bara konstaterar att vi kommer, där vi är nu kommer vi inte vara imorgon. Mm. Det kommer ha löst sig då. Mm. Om man har respekt för den processen och för att vi kommer att komma fram till någonting bättre än vad du hade kunnat göra själv. Mm. Och jag hade kunnat göra själv. Vi behöver bara modigt stå kvar i den här vältrossig frustrationen i ett par timmar. Jag går och simmar, Anna går och gör något annat, tittar på en tennismatch och så vidare. Och helt plötsligt så har det löst sig. Jag tror att den här modet och respekten, det är någonting som folk borde testa i sina privata relationer.
Ja, men jag tror att vi är inte rädda för att kliva in i den zonen heller. Nej. När vi är så här, men okej, berätta för mig då, vad är det du tycker blir så bra?
Vad ser du som inte jag ser?
Vad ser du liksom? Ja. Okej. Berätta du, vad ser du? Ja, men så här ska jag göra. Men fan, det blir... Alltså att vi också vågar ha lite den jargongen och så här. Nej, fan, ja, nej, vet du vad? Om vi gör så här, tänk så här då. Att man liksom faktiskt guidar varandra in i nya tankegångar. Båda gör det.
Och är villig att
och
hitta
villig
nya.
Och mottaglig. Ja. Så landar vi faktiskt ofta i, när vi hamnar i clinchläge, så hamnar vi ofta i en gyllene medelväg som vi båda i efterhand kan konstatera att fan vad bra att vi hade den där beefen. Mm. Att vi fick verkligen penetrera den där frågan, för det här blev faktiskt mycket bättre.
Sen är det ju också en fördel, skulle jag säga, att vi är ju faktiskt partners. Vi har så många gemensamma intressen och projekt. Det är svårt att hålla sig på den nivån som vi pratar om nu, en konfliktlösande nivå, med sin kärlekspartner eller med sitt barn. Mm. För där finns det andra ingredienser i det. Det finns för mycket på spel.
Ja.
Om jag backar undan nu, då kommer jag förlora mark i vår nästa diskussion. I det här fallet så är vi ju i princip bara partners. Det vill säga, vi behöver inte det klägget. Alltså det är så att säga riskfritt att blotta sig. Det är också riskfritt att platta till.
Mm.
Därför att vi är fortfarande bara partners. Som vi vill ju samma sak med varje projekt. Bara vägen dit kan ibland skilja sig. Och det vet vi. Fråga nummer två. Jag vet...
Jag är stjärnbock.
Ja, är du det?
Stjärnbock. Nej,
stjärnbock! Stjärnbock.
Är det den där... Vad heter den där sista? Det kanske är det.
Stenbock.
Jag är stenbock.
Nej, men alltså så här. Jag är oxe. Men jag fick lära mig att de
antingen har de ändrat någonting eller så har de slängt in något mer stjärntecken.
Ja, men du, det här har jag hört.
För någon så här, jag har varit väder hela mitt liv och vissa människor identifierar sig så jävla starkt. Så här, nej, jag tycker jättemycket om honom, men han är fisk och då kan jag inte vara med honom. Ja, men... Därför att mitt stjärntecken, man bara, men du är ju lobotomerad och lite dum i huvudet och lågbegåvad. Det är det du är.
Ja, men om de nu kastar in ett till, ja, förskjuts
så,
inte.
Exakt. Så att från och med nu, då tänker jag så här, vad jobbigt att ha sagt nej till alla de här fiskarna när du nu visas att du inte är tvilling utan istället stjärnbock.
Men vad var det sista här hon frågade?
Om man är
adolescent?
Om man är
ungdom?
Jag har ju det på skrift här också. Ascendent, sol och måne.
Eller ja. En uppstigande sak. Ja.
Vad har ni för stjärntecken? De stora tre, ascendent, sol och måne. Jag har ingen jävla aning och jag är helt tillfreds med det. Jag är perfekt. Det är mitt svar.
Vad är du?
Så länge jag får vara stjärnbock. Ja. Alltså jag är jävligt nöjd. Men då vill jag en stjärna då. En ascenderande
absolut.
Stjärna.
Absolut.
Hellre den ascenderande kolon. Alltså tjocktarmens stigande del. Den är tråkig.
Det får man ändå säga.
Ascenderande abscess.
Mm. Vi återgår till lite mer bevandrat.
Ja, absolut.
Lite mer krim, känner jag.
Vad tunt där.
Det är Becky som vill veta, är barn till spanare bättre eller sämre på att vara sneaky? Tänker att de kan snappa upp beteenden så som barn gör.
Oj.
Men samtidigt blir observerade av proffs och har svårare att komma undan med det sneaky.
Men då tycker jag först att du måste reda ut, bygger spaningsskills, alltså kan du genetiskt så att säga förvärva?
Ja, men jag ska skillset. Säga så här, det är en ganska stor fråga. Kan alla bli bra spanare? Nej, skulle jag säga. Mm. Kan alla bli bättre spanare än vad de är idag? Ja. Mm. Så att, och skulle jag välja ut ett span, det har ju varit liksom av en dröm. Jag försöker bara hitta på vad vi skulle göra och försöker smyga ut obemärkt.
Fan, det är bara mockasiner som saknas.
Nej, men skulle jag i någon form av dröm att sätta upp en spangrupp och börja spana på olika saker. Mm. Och då skulle jag i princip...
Vänta. Vad då spana på olika saker?
Nej, men
alltså du tänker ett proffsteam av... Alltså,
jobba för försäkringsbolag till exempel.
Ja, jag fattar. Ja.
Alltså det finns ju mycket spaning som skulle kunna ske utanför formen för polismyndigheten.
Ja, jag förstår.
Och blev du lite nervös, Anna? Och tänkte på det hon skulle spana på.
Jag hade absolut inte själv räknat med att få en fråga.
Nej, men jag hade satt upp mig på dagen. Om jag kommer på, det kanske jag gör nu, jag lagt ner på det. Om jag kommer på en business som går ut på spaning utanför polismyndigheten.
Det alltså, måste ju finnas
ja, men det gör ju det. Jag har haft ganska mycket kontakt med olika försäkringsbolag. Men det är ju enormt kostsamt med spaning. För du jobbar dygnet runt och följer efter folk. Och du vet ju inte att du kommer få pang för pengarna. Det är få företag som vill lägga pengar på det. Men i alla fall, jag skulle ju inte plocka en jävel från polismyndigheten. Jag har ju de människor, jag känner människor, jag har sett människor. Jag vet vilka typer av kvaliteter och polisiära, absolut. Brottsutredande hjärnan och så vidare. Mm. Men det är svårare att forma om en piketpolis till spanare än att ta min morsa, faktiskt.
Ja, eller en kriminaltekniker för den delen.
Ja, exakt. Men, så att, är barn till spanare bättre spanare? Vad är det som var frågan?
Ja, eller om de är liksom, om de är bättre på att vara sneaky för att
till
exempel att dina barn snappar upp beteenden från dig.
Ja, men alltså, beteenden och kvaliteter som jag använder som spanare, de använder jag ju givetvis. De läcker ju över i det vardagliga. Så att, till exempel så kan jag ju konstatera att min son är en jävulsk förhandlare. Mm. Alltså han är så sneaky och jag faller på eget grepp. Jag tänker att jag har ju närt ett monster. Alltså hur kunde jag inte se att jag gick i den här fällan? Och han ler bara lite mjugg och tänker så här, jag har lärt mig av någon annan.
Ja.
Jag har ju också utnyttjat min son i spaning. Han har ju spanat åt mig på grovt kriminella. Därför att det har funnits situationer där jag inte kan kliva in som vuxen. Där man måste stoppa in en unge. Är det okej? Nej, gjorde jag ändå. Ja, men alltså...
Så kan det vara.
Så att sneakiness kan man nog lära sig. Dels så ligger det nog en portion sneakiness i ens DNA.
Mm.
Och sen kan man ju såklart som alla andra... Man kan ju utveckla en förmåga. Jag har ju format om... helt hopplösa piketpoliser. Alltså som är hopplösa både till utseende eller på den. Nej, men alltså, ja, men alltså det skriker ju stridskuk om dig. Mm. En piketare som liksom eller regional insatspolis, på den tiden hette de piketen. Men till att bli helt briljanta spanare, men de måste fan jobba dubbelt så hårt. De måste ju göra dubbelt så mycket våld på sig själv som en person som egentligen inte behöver göra särskilt mycket alls för att smälta in. Så att, ja. Jag skulle nog gissa att min son skulle kunna bli en rätt vass spanare.
Hur noga går det att fastställa dödstidpunkt? Min erfarenhet är att man inte ens försöker göra det vid suicid. Stämmer det, och i så fall varför? Undrar Michaela.
Oj, vilken bra fråga. Jag måste tänka efter. Varför skulle man... Ja, men så här, är det uppenbara suicid, det vill säga en patrull kommer ut till en bostad, någon har hängt sig, det ligger ett avskedsbrev där och fyra kontoutdrag, korten ligger där med koder och allting. Det kanske också till och med finns en dokumenterad psykisk ohälsa. Vad händer?
Men jag letar för mina glasögon.
Ja.
Ja,
oj jävlar. Nu, ja.
Det gick bra, det var bara min rum.
Ja. Då finns det sällan anledning att ta ut en rättsläkare.
Mm.
För man misstänker inte brott. Sen händer det naturligtvis, även om det inte händer ofta, att man vid obduktionen får anledning att misstänka mord istället.
Mm.
Och då är dödstidpunkten viktigare. Men dödstidpunkten eller intervallet är ju inte lika viktigt om någon faktiskt har tagit livet av sig. Så frågan om man fastställer det lika ofta när man vid suicidfall, nej skulle jag säga, det gör man inte. För att rättsläkaren kommer inte ut lika ofta. Mm. Och hur tajt kan man få intervallet? Jo, men man kan komma ner på timmar, men du kan aldrig liksom få ett exakt klockslag.
Mm.
För att det är så många faktorer som samverkar. Men det finns formler och modeller och liksom matriser som du kan använda för att få, alltså där du kan mata in värden då, om likstillhet, förruttnelsegrad, kroppstemperatur, kaliumnivåer i ögon, kroppsvätska och så vidare.
Nu har vi en handuppräckning här i studion.
Lena?
Som förundersökningsledare.
Ja.
Alltså jag tänker kriminaltekniskt och undersöka kropp kan man inte komma fram till ett klockslag. Men om man lägger på en hel polisutredning så kan man ju ta den kriminaltekniska brotts... Alltså obduktionen och dem, den rättsläkarfischeriet, kan säga någonstans mellan 21 och 23 och 10. Typ. Men sen kan ju brottsutredningen dra ner det till att bli fan minuter på grund av vittnesuppgifter, på grund av kameror, på grund av alla andras omständigheter. Så att man kan ju nästan hamna på minuten med om man gör en sammantagen bedömning.
Det kan till och med vara en bevittnad gärning och då har du ju ett exakt klockslag.
Ja, hon... lägger till här, när det görs en rättsmedicinsk obduktion så är frågan då om man, om det är ett suicid, inte försöker fastställa dödsorsak.
Men, jo, givetvis.
Eller dödstidpunkt, förlåt. Inte orsak. Men jag tänker att det görs väl om det görs en rättsmedicinsk obduktion.
Ja, man utvärderar ju alltid de här dödstecknen och sådär. Sen kanske inte den frågan är så central bara.
Mm.
Det är inte alltid viktigt att klarlägga en dödstidpunkt. Ju. Men man kommer ju uttala sig om skadors ålder till exempel.
Mm.
Så att man får hållpunkter för när man har avlidit.
Fråga, hur mycket använder ni de här nya? För vi har ju såna avancerade telefoner som talar om för när pulsen stängs av och så vidare. Läggs det med bedömningen eller det är en helt egen? Absolut, nej. Klockan säger 21.30, men det är ingenting som vi...
Ja, men det finns exempel när det har använts och sådär på olika sätt. Men jag tror att där har vi en del att lära.
Ja.
Okay. Det är det korta och enkla svaret. Mm.
Jag tänker också så här, hur pålitligt. Jag sätter alltid min klocka runt min vattenflaska när jag behöver handledsskydd på mig när jag tränar.
Mm.
Och då säger den att min vattenflaska har en puls på 88 slag per minut.
Mm. Ja, men det är ju det. Alltså, det är det jag menar med att vi har en del lärare för att tekniken behöver liksom översättas i praktiskt
sammanhang.
Mm.
Evelina undrar om du, Anna, någonsin har gjort en sån glovning för att ta fingeravtryck från en kropp. Det tror jag att du har
pratat. Det är glovning. Ja, det är glovning. Ja, absolut.
Jag tror att du till och med tog exempel att du skulle ta, när jag dör så kommer du ta min hand och sätta på din kropp.
Ja, det ska bli ett sant nöje. Det, alltså, det här med degloving, det upplevs av många som väldigt dramatiskt.
Det är uppfattat. Dramatiskt,
men det är väl
Anna.
Inte särskilt dramatiskt. Det är ju som en skatt. Alltså, om du nu kommer fram till kroppen, den visar sig vara stadd i förruttnelse och du ändå ser att jag kan lösgöra överhuden nu och faktiskt få ut fina fingeravtryck. Det är fantastiskt.
Jag tror att du behöver backa ut från ditt skrå och se på, liksom, på en större bredd. Att det är nog en mycket större grej för oss vanlisar.
Jag måste säga, vi har fått så mycket roliga reaktioner på nya boken. Det finns så, vi kan ju objektivt se vilka scener som är mer spännande eller mer läskiga eller mer äckliga. Men det är så jävla roligt att läsa. Men som vår gemensamma kompis Vivi, Dr. Vivi, som skriver så här: fan, vågade inte vara kvar ensam på kolonilotten. Jag var tvungen att åka hem och läsa klart scenen, för det kändes som att det liksom var människor runt omkring mig.
Ja, det är ett bra
så
betyg.
Man blir ju lite hemmablind. Ja. Nu vill jag bara säga så här, att nu får du börja, om du tittar på dina två favoritfrågor kvar, för sen måste vi knyta ihop säcken.
Då tar vi en krim till. Mm. Finns det någon brottsplats som ni aldrig kommer glömma?
Ja, för mig finns det, och brotts, ja, ja, det finns det, och det har att göra med barn. Och det här är ju inte ens ett brott, utan en alldeles för ung person som hänger sig själv under den tiden som det tar för hans syster att borsta tänderna. Så när systern ser honom vid liv och sen går in i badrummet, borstar tänderna, kommer tillbaka, då har han hängt sig i deras gemensamma sovrum och vi var först på plats. Det är en otrolig, det är en sån här som, det är svårt. Ja. Det är svårt att få bort. Det är svårt. Jag kan tänka mig att det är lika starkt idag som det var för den familjen då. Mm. Vad får en så ung person att strypa sig själv i ens eget karatebälte? Alltså det går liksom inte att radera. Och det gör också en själv så otroligt ödmjuk inför psykisk ohälsa, inför mående i skolmiljö, inför familjetragedier och sådär. Så att man som en objektiv person som bara var där i en ögonblicksbild, jag ser det. Jag hanterar det, jag skriver av en rapport och sen åker jag vidare med mitt liv för någonting som påverkar någon annan för evigt. Mm. Så gör det ändå någonting med en själv. Mm. Det är en sån där, när du ställer frågan, det är den som ploppar upp först av alla ganska konstiga brottsplatser man har varit på.
Mm. Nej, men jag kan behålla med. Platser som involverar barn är speciella. Ja. Det tror jag går, it goes without saying, så att säga. Mm.
Verkligen. Naturlig sista fråga. Den här har rört för Lena, fast tvärtom. Om ni fick önska en ny lag eller någon ny utrustning, vad skulle det vara?
Fan vad fint, det är den frågan som vi alltid ställer i slutet på alla våra intervjuer.
Precis.
Båda måste få svara, för vi önskar
självklart
säkerhet. Då skulle jag säga så här, eftersom jag jobbar så otroligt mycket med skolsäkerhet och jag ser det så jävla ojämlikt ute i Sverige. Det finns barn som går på skolor där det är tryggt och säkert och transparent och konsekvens, och där personalen jobbar som ett team, och så finns det helt bedrövliga skolor och kommuner, och det är så därför att det ingår inte på rektorsutbildningar, ingår inte på lärarutbildningarna. Skolverket är alldeles för flata, de har Lovika vänta på sig, de vågar inte peka åt något håll och Sverige ligger hopplöst efter. Mm. Så jag skulle önska från högsta ort ett jävla hårt pek. Och det här är ju motsägelsefullt, för att jag skulle ju göra mig själv arbetslös om någon liksom på högre instans, det ska upp tidigare på kunskapsbasis, det ska in tidigare i systemet så att jag ska inte behövas. Så att jag skulle vilja att man riktar upp det här, för att svenska skolan idag bygger monster. Alltså vi bygger de som, så att säga, man puttar bort folk, man okejar, man subventionerar brott, man okejar allsköns gränslösa och normlösa beteenden som man lär sig i skolan i liksom sin unga hjärna, och man socialiseras in i det, men där skolan inte har förmågan att sätta stopp, sätta p, rikta upp så man får ut bättre samhällsmedborgare. Det är min högsta dröm, för att det hade löst så jävla mycket av skiten som vi har här i samhället om vi får ut bättre samhällsmedborgare efter alla år de går i skolan. Mm. Tack för mig.
Lagstiftning. Ja, men alltså jag hemfaller ju liksom till lagstiftning som berör våld i nära relationer. Mm. Jag kommer inte från det. Jag, det är där jag
du
landar.
Du ska inte från det.
lagrum som reglerar psykiskt våld. Mm. Där behöver vi snappa upp. Det finns en utredning som ligger, det är på gång förhoppningsvis. Det ser jag fram emot. Jag skulle också välkomna egen lagstiftning runt strypvåld så som finns i andra länder. Som tydligt markerar allvarhetsgraden i strypvåld. Då tror jag att vi oftare skulle ställa frågan till de som söker vård och som uppger att de utsatts för våld i nära relationer. Jag tror att poliser ofta skulle ställa frågan och så vidare. Och jag efterlyser fortfarande skyddslagstiftning för äldre människor och yngre människor med nedsatt autonomi som inte själva faller in, eller som inte själva kan ge samtycke till att till exempel polisanmäla våld man utsatts för, och som är äldre än socialtjänstlagens 14 kapitel första paragraf, som menar att man ska anmäla oro för barn upp till 18 år. Tack för mig, hej.
Ja. Bra, Sandri. Tack snälla för att du har valt frågor. Tack. Det är så jävla skönt att ibland inte behöva sitta bakom ratten utan att få, så att säga, slå på volley.
Och tack alla ni.
Ja, tack alla som har lyssnat.
Fan vad fint.
Det här avsnittet kommer på torsdag som podd, om man vill lyssna igen eller om ni vet någon som missade livepodden. Nästa vecka, alltså veckan efter det, den 20 juni, då kommer vårt absolut sista avsnitt. Då kommer jag och Anna välja frågor och vi kommer ställa frågor till varandra och verkligen knyta ihop säcken. Men återigen, vi ska ingenstans. Vi finns kvar på Ljungdahl och Jinghede på Instagram. Anna har sitt Instagram, Anna G. Jinghede.
Ja, jättekonstig,
ja, jättekonstig adress. Gabriella.
Den är gammal.
Och jag heter Lena Ljungdahl där också. Och böckerna kommer skrivas och vi kommer säkert återkomma med något nytt, roligt projekt.
Det är helt övertygad om.
Ett stort jävla tack till ÖMDK adminhäxorna för allt ni gör och alla. Ni så outtröttligt svarar på folks frågor. Om vilket avsnitt hör man det här i och vad hittar det här och vad händer sen och sådär.
Ja, helt verkligen, helt på vår sida. Och den gruppen finns ju också kvar. Det var också en fråga som dök upp i chatten.
Jag såg.
Så att den kommer ju ligga kvar om man behöver ventilera gamla avsnitt. Och sådär. Så det är bara
det finns ju faktiskt rätt många som har hittat podden nu som är typ avsnitt 23. Och vi kommer finnas kvar och ställa och svara på alla frågor, hur ni menade och vad hände sen. Det är bara att det kommer inte komma några nya avsnitt inom ramen för Över min döda kropp.
Så är det. Det är väldigt mycket hjärtan, väldigt mycket. Vi kommer sakna er, önskar er allt lycka till. Tusen tack för allt, vi älskar er. Ni är ikoniska.
Nu börjar Anna gråta.
Ja.
Ja.
Nej, men tack detsamma, tack verkligen. Alla. Alltså, fan vilka fina år har varit.
Vi hade aldrig orkat sedan 2019 till nu om vi inte hade fått liksom den eviga införseln av energi. Så det tackar vi absolut mycket för. Och tack,
tack
Oliver för idag.
Tack
och för det här.
Ska jag börja rulla vignetten?
Nu kör vi en jävla vignett. Puss och kram. Bye bye.
Bye bye.
Podplay, en del av